Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Agile Practice Guide är en fackbok och praktisk vägledning från Project Management Institute, framtagen tillsammans med Agile Alliance. Den publicerades som ett komplement till PM Bok Guide, sjätte upplagan, och riktar sig till projektledare, team och verksamheter som behöver bedöma när agila arbetssätt passar och hur de kan användas i praktiken. Boken behandlar inte agilitet som en enda metod med fasta regler. Istället förklarar den ett spektrum av livscykler, från prediktiva och planstyrda upplägg till iterativa, inkrementella, agila och hybrida arbetssätt. Tyngdpunkten ligger på situationsanpassning, särskilt i arbete, där krav, teknik eller kundbehov förändras snabbt. Guiden kopplar samman det agila manifestets värderingar med etablerad projektstyrning och visar hur roller, planering, uppföljning, inköp och organisation kan behöva förändras. Den är därför mindre en steg-för-steg handbok för Scrum och mer en referens för välgrundade val i skilda projektmiljöer. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, agilitet beskrivs som ett förhållningssätt, inte som en metodmall. En central utgångspunkt i Agile Practice Guide är att agilitet börjar med ett förhållningssätt. Guiden knyter detta till det agila manifestets värderingar och principer där samarbete fungerande resultat. Kunddialog och förmåga att svara på förändring väger tyngre än tung administration och rigida planer. Det innebär dock inte att planering, dokumentation eller styrning saknar värde. Poängen är att de ska användas i den omfattning som hjälper teamet att skapa värde, snarare än bli mål i sig. Boken skiljer också mellan arbete som går att definiera väl i förväg och arbete med hög osäkerhet. När lösningen är känd, kraven stabila och ändringar kostsamma kan ett mer prediktivt angreppssätt vara rimligt. När kundens behov behöver utforskas, när tekniken är ny eller när lösningen lärs fram under arbetets gång, blir korta återkopplingscykler mer användbara. Agilitet blir då ett sätt att minska risken att leverera fel lösning enligt en gammal plan. Denna betoning är viktig eftersom den motverkar en vanlig feltolkning att agil projektledning bara handlar om mötesformer eller en tavla med arbetsuppgifter. Guiden framhåller istället beteenden som transparens, löpande lärande och gemensamt ansvar. För svenska verksamheter med krav på ordning, kvalitet och förankring är detta en relevant nyans. Agilt arbete kan kombineras med tydlighet, men kräver att styrningen stöder dialog och anpassning. För det andra, valet mellan prediktiv, iterativ, inkrementell, agil och hybrid livscykel, bokens kanske mest praktiska bidrag är dess sätt att jämföra olika projektlivscykler. En prediktiv livscykel bygger på att omfattning, tidplan och ofta kostnader kan planeras relativt detaljerat innan genomförandet. En iterativ livscykel använder upprepade cykler för att förfina en lösning. En inkrementell livscykel levererar användbara delar successivt. En agil livscykel kombinerar täta iterationer och inkrement med kontinuerlig prioritering och återkoppling. Guiden behandlar dessa som alternativ på en skala, inte som identiteter som organisationen måste välja en gång för alla. Urvalet bör enligt boken utgå från projektets verkliga förutsättningar. Faktorer som osäkerhet i kravbilden, hur ofta intressenter kan ge återkoppling, hur lätt det är att dela upp leveransen och vilka konsekvenser ändringar får, påverkar valet. Även lagkrav, avtal, säkerhet, beroenden, organisationens erfarenhet spelar roll. Ett arbetssätt som är väl fungerande för produktutveckling passar inte automatiskt för varje byggprojekt, myndighetsinitiativ eller teknisk installation. Särskilt viktig är guidens legitimering av hybrida upplägg. Ett projekt kan exempelvis behöva en övergripande budget, milstolpar och beslutsgrindar, men använda agila iterationer för att utveckla osäkra delar. Därmed blir frågan inte om man är agil eller traditionell. Den blir vilka delar som behöver förutsägbarhet och vilka som behöver snabb återkoppling. Det gör resonemanget användbart för organisationer som förändras gradvis. För det tredje, servant leadership förändrar projektledarens funktion och teamets ansvar. Agile Practice Guide beskriver ledarskap i agila miljöer genom begreppet servant leadership, ofta översatt som tjänande ledarskap. Projektledaren eller en person med motsvarande ansvar ska inte främst fördela detaljuppgifter och kontrollera varje aktivitet. Rollen blir istället att skapa förutsättningar för teamet att fungera, undanröja hinder, skydda fokus och stödja samarbete med omgivningen. Det är en förändring i hur auktoritet används, inte ett avskaffande av ansvar. För att detta ska fungera behöver teamet vara tillräckligt tvärfunktionellt för att kunna föra arbetet framåt utan ständiga överlämningar. Guiden lyfter generaliserande specialister, alltså personer med djup kompetens inom ett område men förmåga att bidra bredare när det behövs. Den betonar också värdet av stabila, dedikerade team och arbetsmiljöer som underlättar tät kommunikation. Sådana förutsättningar minskar väntetider och gör kunskap synlig innan problem växer. Samtidigt är boken realistisk om organisatoriska silor. Ett team kan inte bli självorganiserande enbart genom att få en ny titel eller hålla dagliga avstämningar. Om beslut, prioriteringar, bemanning och budget fortfarande styrs genom långsamma hierarkiska vägar begränsas handlingsutrymmet. Servant leadership omfattar därför även arbete utanför teamet, exempelvis att förhandla bort beroenden och hjälpa ledningen förstå vad teamet behöver. I praktiken blir ledarskapet en länk mellan autonomt genomförande och verksamhetens större ansvar för det fjärde. Korta återkopplingsloopar gör leverans och lärande till samma process. I kapitlen om genomförande samlar Agile Practice Guide flera vanliga agila arbetssätt. Bland annat projekt och teamcharter, produktbacklog, förberedelse och förfining av backloggen, iterationsplanering, dagliga avstämningar. Demonstrationer eller granskningar och retrospektiv. De presenteras inte som ceremonier som ska kopieras mekaniskt. Varje praktik har en tydlig funktion i en återkopplingsloop. Där teamet gör arbete synligt, väljer nästa värdefulla del, visar resultatet, tar in respons och justerar sitt arbetssätt. Backloggen ger en prioriterad bild av kommande behov, men behöver hållas levande. Förfining gör att teamet och relevanta intressenter kan klargöra de närmaste uppgifterna innan de tas in i en iteration. Demonstrationer visar faktiska resultat snarare än enbart statusrapporter. Retrospektiv riktar sedan blicken mot processen så att teamet inte bara levererar utan också förbättrar sättet det levererar på. Denna åtskillnad mellan produktåterkoppling och processåterkoppling är en styrka i guidens framställning. Guiden betonar dessutom att mätning bör stödja resultat och lärande. Mått får inte driva teamet mot att maximera aktivitet, exempelvis antal utförda uppgifter, på bekostnad av kundvärde och kvalitet. I en svensk offentlig eller privat verksamhet, där rapportering ofta är nödvändig, är detta särskilt relevant. Transparens kan skapas med enkla visuella underlag och regelbundna samtal, men måtten måste kopplas till beslut. Annars blir de bara ytterligare administration. Slutligen, organisationskultur, avtal och PMO avgör om agila team får verkligt handlingsutrymme. Boken placerar inte ansvaret för agilitet enbart hos enskilda team. Den analyserar organisatoriska förutsättningar som kultur, förändringsberedskap, affärspraktiker, upphandling, kontrakt, samordning mellan flera team och projektkontorets, PMOS, roll. Detta är ett viktigt perspektiv eftersom ett team kan arbeta i korta cykler men ändå låsas av årliga budgetar. Detaljspecificerade avtal eller godkännande processer som gör förändringar svåra. En agil miljö behöver enligt guiden bland annat psykologisk trygghet så att risker, misstag och osäkerheter kan synliggöras tidigt. Den behöver också former för att samordna beroenden utan att varje beslut eskaleras. När flera team arbetar mot samma produkt eller leverans blir skalning en praktisk fråga. Guiden ger en översikt av ramverk och överväganden men undviker att hävda att ett visst ramverk passar alla. Det ligger i linje med dess bredare budskap om situationsanpassning. Upphandling och kontrakt får särskild betydelse när kunden inte kan eller bör låsa alla krav från början. Då behöver kommersiella villkor kunna hantera prioritering, lärande och successiv konkretisering, samtidigt som ansvar och kontroll är tydliga. PMO kan på motsvarande sätt utvecklas från att enbart bevaka efterlevnad till att stödja team, skapa gemensamma arbetssätt och underlätta styrning på portföljnivå. Guidens slutsats är inte att all central styrning ska försvinna. Den ska utformas så att den stärker, snarare än motverkar, snabb återkoppling och värdeleverans. Sammanfattningsvis, Agile Practice Guide passar främst projektledare, PMO-specialister, chefer, beställare och teammedlemmar som arbetar i eller nära organisationer med både etablerad projektstyrning och växande behov av anpassningsförmåga. Den är särskilt relevant för Lise Sarre som kommer från en planstyrd tradition och vill förstå agila arbetssätt utan att behöva acceptera förenklade motsättningar mellan agilt och traditionellt. Den fungerar också som en översikt för de som behöver ett gemensamt språk inför valet av Scrum, Kanban, hybridupplägg eller andra former av utvecklingsarbete. Den praktiska nyttan ligger i att boken förskjuter fokus från metodnamn till bedömning. Läsaren får hjälp att analysera osäkerhet, återkopplingsbehov, organisatoriska begränsningar, teamstruktur och beroenden innan arbetssätt väljs. Den visar dessutom att transformation inte enbart handlar om teamets rutiner. Avtal, finansiering, ledarskap och projektkontorets funktion kan antingen möjliggöra eller blockera ett mer adaptivt arbetssätt. Jämfört med smalare böcker om exempelvis Scrum utmärker sig Agile Practice Guide genom sin neutrala och situationsbaserade position. Den erbjuder inte en enda föreskriven modell och den har därför begränsat värde för den som söker en detaljerad daglig instruktion för ett specifikt ramverk. Däremot är kombinationen av PMIs projektstyrningsperspektiv och Agile Alliance erfarenhet en tydlig styrka. Boken ger ett trovärdigt ramverk för att förena ansvar, styrning och flexibilitet, särskilt i större eller mer komplexa verksamheter. Om du vill stödja Project Management Institute, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!